Välkommen till Brighters Q4-telefonkonferens. Jag heter Anna-Karin och kommer vara operatör i dagens möte. Tillförordnande VD Christer Trädgård kommer att prata i några minuter och sen kommer Ann Zetterberg, företagets CFO, att i korthet presentera Q4-rapporten. Därefter är det dags för frågor och svar. Vi har totalt en timme och många deltagare. Vi ber därför att initialt ställa en fråga per person så att så många av er kommer få möjligheten att ställa en fråga. Om någon inte hinner ställa sin fråga idag, vänligen sänd in er fråga till ir@brighter.se så kommer frågorna besvaras via e-post. Då ger jag ordet till Christer Trädgård. Tack så mycket.
Tackar. Välkomna allihopa. Jag heter Christer Trädgård och tillförordnad vd på Brighter sedan 1 januari i år. Det är jättekul att det är så många som har visat intresse för det här callet. Vi har fått mycket input från aktieägare och investerare som vi har tagit i beaktande under de här första månaderna på året. Denna telefonkonferens som vi kör både på svenska och engelska är ett resultat av det. Och det kommer bli ett återkommande inslag i vår kommunikation. Vi har också fått ett antal frågor före detta möte som jag och Ann hoppas att vi ska kunna besvara innan vi kör igång med frågestunden. Vi kommer göra det under våra presentationer här. Sedan förra månaden har vi en ny interims- och säljchef på plats i Brighter. Det är vi jätteglada för. Och vi jobbar nu intensivt med våra go-to-market-strategier och tidplaner för varje region. Min plan för 2021 inkluderar att mer i detalj kommunicera våra mål för de marknader vi inriktar oss på. Vi kommer inte kommunicera förväntade försäljningssiffror och finansiella tal, utan information om vad som faktiskt krävs för att komma in på respektive marknad och hur vi kommer att arbeta på dem. Jag vill bland annat informera om vilka tillstånd som behövs och när de förväntas och vad som kommer att ske. Vad som exempelvis är kvar att göra i Thailand för att komma igång och när det förväntas att vara färdigt. Vilka andra interna och externa saker som måste lösas i exempelvis UAE, Nigeria, Ghana, Qatar. Och hur tidplanen ser ut för det här. Hur och med vilka aktörer vi kommer att arbeta i vår satsning på Storbritannien och Sverige. Det är bara några exempel över den kommunikationen som vi kommer att göra under resten av året sen. Det jag kan säga idag beträffande säljstrategier är att de varierar för respektive marknad. Mycket beror på de lokala förutsättningarna, till exempel på hur sjukvården är uppbyggd och vem som betalar. Det kan exempelvis avgöra vem man riktar erbjudandet till och hur den faktiska försäljningen genomförs. Bolaget anpassar sig efter dessa förutsättningar på varje marknad, alternativt ta hjälp av partners eller distributörer. Mitt mål är att börja kommunicera detta för respektive marknad under Q3. Gällande de olika marknaderna finns det en hel del saker som man måste ha på plats innan leverans kan börja ske. Även efter marknadsgodkännande kan det handla om både om externa saker såsom tillstånd, så bland annat uppkoppling, lagring, partners med mera. Men bolaget måste även ha alla interna strukturer och förberedelser på plats för att kunna kommersialisera tjänsten. Tidplanen för detta är olika på olika marknader, men vårt mål är som sagt att kunna vara mer transparenta framåt. De marknader där vi har kommit allra längst med förberedelse är för närvarande UAE, Thailand och Qatar. Jag vill dock poängtera att trots att vi måste få vissa saker på plats innan det blir aktuellt att leverera, hindrar inte det att vi redan idag jobbar väldigt aktivt med säljarbete på alla marknader. Med att försöka få kontrakt och avtal på plats. Men vi kommer inte kunna leverera någonting förrän vi har de här avtalen. Vi jobbar hela tiden med att hitta nya kunder, samarbetspartner, distributörer samt förhandla med de kontakter vi redan har. Men man får heller inte glömma att Brighter fortfarande är ett relativt litet bolag med begränsade resurser. Vi måste prioritera. Bolaget har inte möjlighet att ta sig in på alla tänkbara marknader världen över samtidigt. Här krävs då en prioritering. Vi får mycket frågor om Camanio och Nektarin där vi just nu ser över och utvärderar de olika alternativen och vilka möjligheter som finns med de här bolagen. Nektarin har erhållit de sista utstående regulatoriska godkännandena i USA kopplat till elektronisk kommunikation. De arbetar vidare med förberedelser inför en USA-lansering som planerar att gå in i en kommersiell fas under andra halvåret 2021. De De är igång med en testfas inför lanseringen som initialt har fått mycket god feedback. De kommer att köra den här testfasen i alla fall fram till april ut. Camanio är ett väletablerat på den svenska vårdmarknaden. Och sedan bolaget grundades har vi genomfört försäljningar till mer än 50% av kommunerna i Sverige. Under 2020 har 5 nya distributörsavtal tecknats. Därutöver har Camanio tilldelats ett nationellt ramavtal med Sveriges kommuner och regioner avseende trygghetslarm. Målet är, precis som när vi gick ut med informationen, att båda bolagen ska bli självfinansierade. Vilket jag efter utvecklingen de senaste månaderna känner rätt stor tillförsikt i. Vi kommer att kommunicera så snart vi hittat en lösning och beslut är på plats. Under första kvartalet har vi också fokuserat mycket på emission. Jag har träffat väldigt många av er investerare och aktieägare. Det har varit väldigt kul. Jag är väldigt glad över resultatet. Jag har fått en hel del frågor på hur pengarna för marknadsinsatser kommer att användas. Vi gör ju marknadsinvesteringar hela tiden. Och de går till go-to-market-aktiviteter som krävs för att etablera och introducera bolagets lösningar i de initiala nyckelmarknaderna då i GCC och Sydostasien samt Afrika eftersom vi har Nigeria och Ghana på plats nu. Jag har också fått mycket frågor om vilka pengar som går till rörelsen. Jag menar, som jag ser det så är hela vår verksamhet rörelsen. Men vi fokuserar på tre områden. Det är R&D, produktion och försäljning. På frågan om vi kan räkna med att Brighter kommer att ha ett lönsamhetsmål med mer slimmad burn rate så är det självklart vårt mål att bli lönsamma. Vi kommer under slutet av 2021 formulera tydliga försäljnings- och finansiella mål för 2022 och framåt. Men just nu är bolaget fortfarande i en tillväxt-expansionsfas där fokus primärt är på att expandera, jobba med marknaderna och etablera bolagets produkter och tjänster på de här olika marknaderna. Första kvartalets höjdpunkt var annars det femåriga distributionsavtalet vi tecknade med Qatar. Det är en fantastisk möjlighet för Brighter att expandera till en marknad med ett sofistikerat offentligt hälso- och sjukvårdssystem som utmanas av en hög förekomst av diabetes. Vi är också väldigt nöjda med det arbetet som går framåt i Nigeria och Ghana. För att få produkterna redo för försäljning. I Nigeria och Ghana har vi redan kommit överens om de första betalande ordrarna med distributörerna. Och i Qatar har vi valt att inte spekulera i några volymer i dagsläget utan vi får se hur upphandlingarna går framåt. Ordrarna är beroende av att distributörerna vinner sina upphandlingar. Exakt villkor kan dessutom komma att påverkas av förutsättningar och villkoren i upphandlingen. Vi har fått några produktspecifika frågor också. Den ena handlar om HCP-vyn och vad som återstår på plattformen. Det beror mycket på motpart och region och aktuell sjukvårdsupplägg med mera. Kan möjligheterna, användningsfokus och behoven skiljas åt ordentligt? Därför är det kommer alltid i viss mån att vara ett pågående arbete som slutförs tillsammans med användaren och HCP-kunden och operatören. När det gäller Actist och vad som behövs för att få digital koppling mellan Actist-appen och plattformen till vården handlar det om att systemet behöver integreras med vårdens nuvarande system och arbetssätt. Det är lite av en utmaning i Sverige och måste såklart ske i samförstånd med beslutsfattare inom vården. Med det här sagt så ser jag verkligen fram emot den här resan med Brighter. Nu närmast som tillförordnad vd. Och sen när vi hittat en långsiktig ersättare på vd-positionen, vilket vi arbetar med, så kommer jag att återvända till att jobba fullt fokus i styrelserummet och som ordförande. Nu lämnar jag över till Ann som är vår CFO som ska dra en kort summering av Q4-rapporten. Varsågod Ann.
Ja, hej. Jag heter Ann Zetterberg och arbetar som CFO på Brighter sedan 3 år tillbaka ungefär. Jag vill inleda med att tacka för det fina support som ni som aktieägare har visat bolaget i den emission som precis har genomförts. Jag har ju precis finansierat bolaget via en företrädesemission bestående av units som innehåller en aktie och en option, TO6er, som nu kommer att noteras också. Vi är mycket glada för resultatet i den här emissionen som tecknades till 121% och som tillförde bolaget 142 miljoner kronor. 24 miljoner av dem var kvittning av skulder i balansräkning och resten var kontantbetalning. I slutet av oktober 2021 så förfaller sedan de här TO6-erna och de kan då tillföra bolaget ytterligare 79 miljoner om de blir fullt utnyttjade till den högsta kursen som är 2 kronor. Teckningskursen för aktien då med nyttjande av optionerna kommer att ligga mellan 1,2 till 2 kronor beroende på hur aktiekursen utvecklas fram till dess. Och den här emissionen förväntas finansiera verksamheten minst 12 månader tillsammans med de här övriga åtgärderna kring Kamani och Nektarin som Christer precis nämnde. Finansiering av ökat working capital-behov som ju uppstår vid ökad försäljning är tänkt att ske bland annat via förskott från kund, avtal som vi signerar och exportfinansiering. Om vi då går till fjärde kvartalets händelser så nådde vi flera viktiga kommersiella milstolpar som förde Brighter framåt. Inte minst så tecknade vi 2 stycken distributionsavtal för Ghana och Nigeria avseende artistportföljen. Vi fick marknadsgodkännande i Saudiarabien för Artist och Artist Mini samt för Artist i Förenade Arabemiraten. Vi inledde partnerskap med 2 stycken hälsocenter i Sverige där vår artist som ett första steg ska testas av kunden. Och det kommer också ge oss värdefull data som blir till nytta vid försäljning även mot andra marknader. Vårt dotterbolag Kamanio vann en rikstäckande ramavtal med Sveriges kommuner och regioner avseende stationära trygghetslarm och mobila trygghetslarm. Och precis före jul så skedde en förändring i ledningen där Henrik Nordström ersattes av Christer Trädgård som då tillträdde rollen som tillförordnad vd istället för styrelseordförande som det var tänkt. Om vi då går vidare till att titta mer på de finansiella siffrorna i rapporten så är det värt att nämna att intäkterna i koncernen än så länge nästan uteslutande då hänför sig till Kamanio som dock då har en väldigt fin utveckling. Fjärde kvartalet har mer än dubbelt i försäljning mot förra året och Kamanio börjar närma sig att bli kassaflödespositivt. Nektarin och sin sida förväntas inte ha intäkter då för en senare halvan av 2021 och Brighter har med de 3 avtal som är på plats för Ghana, Nigeria och Qatar. Men de förväntas inte heller ge intäkter förrän tidigast i andra halvan av 2021. Sen om vi går till resultatet som är minus 240 miljoner kronor om man jämför med 90 förra året. Och det kräver naturligtvis sin förklaring. En stor skillnad jämfört med 2019 är givetvis att Kamani och Nektarin har tillkommit. De bidrar med tillsammans ungefär 55 miljoner i negativt resultat. Kamani fanns ju med i Q4 förra året och bidrog då med 4 miljoner ungefär. Vi har också gjort ett extra noggrant arbete med värdering och genomlysning av tillgångsvärdena i balansräkningen. Så vi har skrivit ner lager i Brighter och Nektarin. Vi har skrivit ner immateriella tillgångar i Kamani och Brighter, liksom en finansiell fordran i Brighter. Så totalt har de här nedskrivningarna varit ungefär 34,5 miljoner. Förra året så hade vi en siffra på ungefär 7 miljoner där vi skrev ner lager i Brighter. Vi har också ökat avskrivningen på Brighters utvecklingstillgångar för att anpassa den till vår nuvarande roadmap. Och det har ökat avskrivningarna framförallt för Q4 2020 men kommer också öka avskrivningstakten framåt på de immateriella rättigheterna. Avskrivningarna i gruppen utöver de nedskrivningar som jag precis nämnde ovan är 59 miljoner. Förra året så var de 5 miljoner. Totalt så har de här posterna som jag precis nämnde, resultatet för Kamani och Nektarin, nedskrivningen och de ökade avskrivningarna gjort en resultatpåverkan på 137 miljoner av det här resultatet på 240 miljoner. Vi har under året också investerat i nyutveckling. Det påverkar inte resultatet men det påverkar kassaflödet. Investeringarna i utvecklingen var under året 63,6 miljoner. Mot 35,6 förra året. Kamani var 9,3 av detta och nyutvecklingen fördelades i övrigt ungefär lika mellan Nektarin och Brighter. Under 2020 så har vi påbörjat ett fit for purpose-projekt med mål att anpassa organisationer framförallt för att nå målen på bästa och effektivaste sätt med nyttjande av resurserna på bästa och effektivaste sätt. Och det här arbetet pågår fortfarande, innebär alla olika former av anpassningar av delar i verksamheten som omvärderas mer utifrån en kostnadsfokuserad approach än utifrån tillväxt. Om balansräkningen så vill jag förtydliga några saker, eller nämna några saker. På tillgångssidan så har vi framförallt immateriella utvecklingstillgångar. Det finns en fordran på 39 miljoner på Sanina som hamnar där därför att vi förskottsbetalar produktionsmaterial ungefär 6 månader före planerad produktion. Och utöver det så vill jag nämna en annan fordringspost i balansräkningen som jag fått en del frågor om. Det är en fordran på 42,7 miljoner. Som är en finansiell fordran. Den består av två olika delar. Den ena är en del på 19,7 miljoner vars värde påverkas av aktiekursen på den underliggande säkerheten. De här fordringarna relaterar till verksamheten och förvärven av Kamani och Nektarin. Och intentionen har vid tidpunkten då de här uppstod varit att undvika en förlust av kapital som utlånats till Kamani Care AB då bolaget var intressebolag i koncernen. Samt att underlätta för vid förvärvet av Nektarin. Så Breiter har för avsikt att låta de här fordringarna ligga kvar och begära dem åter när fordringarna har återhämtat sin värde. Och aktiekursen, den underliggande aktien, har återhämtat sitt värde. Den andra delen är 23 miljoner som är placerat mot ränta hos en finansiell aktör. Här har vi ett datum för slutbetalning och en amortering är redan gjord under Q1 också. Så att den kommer att komma åter. Soliditeten vill jag nämna till slut. Den är hög i det här bolaget och vi framförallt finansierar bolaget via eget kapital. Vi har en liten bridgefinansiering bara per sista december. Och efter emissionen så kommer soliditeten att närma sig nästan 90% eftersom vi amorterar det här de kortfristiga lånen kvittas i emissionen. Och det kan hända att vi också slutbetalar de få lån som ligger kvar sen då. Och så tillförs det ytterligare kapital så att vi får en mycket stark balansräkning efter det. Jag vill avslutningsvis säga att vi jobbar hårt på att det ska vara en tydlig rapport som ger bra information. Och jag hoppas att den har blivit det. Vi har försökt jobba med det eftersom det har efterfrågats av aktieägarna. Och även att de frågor som jag precis nu har svarat på också har tydliggjort situationen. Och med det så vill jag lämna över för frågor, eller till moderatorn för frågor.
Tack så mycket. Mina damer och herrar, vi börjar ställa en fråga per omgång. Om ni har ett flertal frågor, vänligen ställ er i kö igen. För att ställa en fråga i dagens möte, vänligen trycker ni nu stjärna 1 på er telefon. Jag kommer sen att presentera er med ert namn för att ni ska kunna ställa er fråga. Vi har den första frågan som kommer från Björn Nilsson från Horseshoe Invest & Consult AB. Varsågod, din linje är nu öppen.
Tack för presentationen så här långt. Jag skulle vilja veta om man kommer att fortsätta på den inslagna vägen som Truls och Henrik i alla fall hade som ambition att göra med den här datadrivenheten där man ska försöka köra datadelning mellan telemedicinbolag som Acumbo och andra farmabolag.
Vad sa du? Ursäkta, jag hörde inte riktigt vad du sa på slutet.
Om man kommer att fortsätta idén att jobba med den här datadrivenheten och datadelningen mellan telemedicinbolag som Acumbo och farmabolagen. Är det någonting ni kommer att fortsätta med eller kommer man att förändra affärsidén här?
Nej, som det ser ut just nu så vi är fortfarande delägare i Acumbo.
Ja.
Och titta på, som jag sagt tidigare, på att det finns samarbetsformer som vi skulle kunna ha. Det är väl egentligen det jag kan svara.
Okay.
Sen om det innebär någon skillnad mot tidigare, det tror jag inte.
Nej, ha det bra. Tack.
Mina damer och herrar, om ni skulle vilja ställa en fråga i det här samtalet, vänligen tryck då stjärna 1 på er telefon. För ögonblicket har vi ingen i kön, så jag kommer att koppla igenom er med detsamma. Tack! Och vi har en fråga från Otto Dahlin. Varsågod, din linje är nu öppen.
Hej, tack för en bra presentation. Efterlängtat med en konferenskål. En fråga kring de här konsultarvoden som har skjutit rejält i höjden på 100 miljoner som ni redovisar ungefär. Kan ni berätta lite mer? Är det den nivån vi förväntar oss liksom landa på för full year 2021? Eller, ja, det var min fråga i alla fall. Kring de här konsultkostnaderna som har varit väldigt höga.
Vad tar du med?
Du menar kostnaderna under other external expenses?
Ja, helt riktigt. Ja. Det var de jag tänkte på.
Ja, jag förstår. Nej, men vi jobbar som jag sa med ett fit for purpose-projekt som inleddes redan under 2020. Och vi har även fortsatt under 2021 att omförhandla vissa avtal, säga upp en del avtal och så. Så vi har en översyn som ja, vi räknar med kommer att dra ner de här kostnaderna. Och vi kommer få, ja, få en effektivare användning av kapitalet mot tidigare. Det är ambitionen. Jag vet inte om du svarar din fråga.
Ja, men de här konsulterna, liksom var har ni allokerat de här resurserna primärt mot? Är det liksom marknadsgodkännanden, hjälp för det, eller R&D, nya produkter, eller är det Kramann och Nektarin som har behövt betydligt mer förstärkning och därför har ni dragit in konsulter? Eller liksom, vad är liksom den största affärsområdet som ni tillämpar de här konsulterna på?
Det är Brighter.
Okay. Brighter är den största kostnaden när det gäller externa såna konsultkostnader om man jämför de andra två, absolut. Men om du menar inom vilken område inom, så har vi många konsulter som jobbar inom QAR, det vill säga regulatoriska frågor. Vi har många konsulter som jobbar inom utveckling och vi har en del konsulter som jobbar inom marknadssidan och finansieringssidan också. Men vi ser över alla de här bitarna och tanken är att vi ska plocka över konsulter till att bli anställda eftersom det är mycket billigare att ha anställda och också avveckla en del av dem inom vissa av de där områdena som jag precis nämnde.
Okej, tack. Besvara mina frågor. Tack.
Yeah. Nästa fråga kommer från Roger Alnäs som är IW Software Technology AB. Varsågod, din linje är nu öppen.
Tack. Tack för en bra presentation. Jag är lite nyfiken på de här testerna som ni har inlett. Den första utskicket ni gjorde, det var ju då juli förra året. Då ni skrev att ni hade inlett ett samarbete med västra provinsen i Java och skickat ut 100 stycken aktivist. Och sen kom det utskick i december här också innan jul och nyår om att ni hade inlett ett samarbete med vårdcentralen i Särö och närhälsan i Stenungsund. Test. Vad har ni att berätta om de testerna? Kan vi få någon feedback?
När det gäller de två svenska så ligger de på de vårdcentralerna för beslut, de regionområdena. Vi har tecknat samarbetsavtal med dem och de håller på att gå igenom då hur de här testerna ska genomföras där. De har inte startat än.
Men vad innebär det att ni levererar x antal gratis dem då som ska skickas ut till patienter eller hur har testen tänkt att gå till?
Testen går ju till på det viset att vi har x antal patienter som kommer använda våra produkter för att samla data. När vi väl är klara för att göra det. Sen hur det rent praktiskt går till runt omkring det får vi återkomma till när vi startar.
Men innebär det då att de kommer att arbeta med aktivt som det är tänkt? Att de kan få uppkoppling via nätet direkt från produkten eller hur ska de rapportera?
Ja, de kommer att använda våra produkter som det är tänkt att använda dem.
Så det finns alltså en systemintegration redan då på Säro och Stenungsund?
Inte för om du tänkte på att de ska koppla upp dem gentemot deras system där idag så är den inte färdig, nej. Den finns
alltså,
inte.
Alltså kan man inte använda som det är tänkt då? Eller hur ska jag tolka det?
Jo, det kan de göra. Men de kan inte använda dem live på det viset i med det systemet som finns där idag.
Okej. Okay. Och vad är status i Västra Java då? För de hade ju fått 100 stycken aktivt där nere i juli förra året.
Vi håller på att titta på när det gäller de här testerna både i Java och i UAE så har vi en del problem med tillstånden för att kunna göra de här testerna. Och det handlar om datalagring.
Okej.
Okay. Om det är så att vi har fler frågor angående första frågan så behöver jag vänligen trycka stjärnet igen så vi kan låta de andra komma igenom. Vi har en fråga åt gången. Så att vi har nästa frågeställare, vilket är Mohammed Abdulraham som är privat. Varsågod, din linje är nu öppen.
Ja, hej. Tack snälla för en bra genomgång. Det är egentligen flera frågor, men vi får bara ställa en. Jag tänker på emissionen. Är nu i den här burn raten som ni har, så känns det som att emissionen inte kommer räcka till kanske en, två, knappt tre kvartal. Har ni några uttalanden eller tankar kring det? Ser vi en ny emission igen snart, eller är det några andra finansiella diskussioner som pågår?
Det handlar om nu är ju för oss att jobba med, vi har ju kommunicerat i Q4-rapporten att vi ser 12 månader framför oss. Och vi tittar ju på möjligheter och så att säga kundfinansiera och göra andra saker när vi väl kommer igenom när det gäller Brighter. Vi tittar ju när det gäller både Nektarin och Camanio på att hitta andra finansieringslösningar än det vi har idag. Så därför är det ju lite svårt att avgöra exakt hur burn raten ser ut. Därför att vi har möjligheter att gasa, vi har möjligheter att bromsa. Och det påverkar ju burn raten framöver. Men det vi framförallt tittar på just nu, det är ju Camanio och Nektarin.
Att försöka få finansiering från andra håll?
Andra typer av finansieringslösningar för båda bolagen, ja. Det kommunicerade vi ju för 3-4 veckor sedan.
Ja, precis. Min fråga var här liksom egentligen för att kunna just täcka kan man ju tanket där och andra finansiella vägar. För att lyckas man med det närmaste månaden, ja men då är det klart, då är det inga problem. Men skulle du ta på tiden, då kanske bredare igen. Men jag förstår vad ni är inne. Jättebra. Jag har fått svar på min fråga.
Nästa fråga kommer från Oskar Lindell. Varsågod, din linje är nu öppen. Tack.
Ja, hej. Tack så mycket för detta conference call och tack för en bra presentation. Ni har nämnt att ni kommer ha en flexibel prissättning framöver baserat på bland annat betalförmåga. Kan ni säga någonting om hur detta kommer påverka bruttomarginalen per marknad? Alltså finns det ett acceptabelt spann som bruttomarginalen kommer röra sig inom? Eller ja, liknande.
Nej, det kan vi inte göra. Det enda jag kan säga är att det som ligger i fokus för oss när vi gör de här avtalen, affärerna, det är lönsamhet. Men något mer än det kan jag inte svara.
Okej, tack så mycket.
Mina damer och herrar, om ni vill ställa en fråga i det här samtalet, vänligen tryck stjärna 1. Nästa fråga kommer från Mikael Hjort från Indian Nation. Varsågod, din linje är nu öppen.
Tack, bra presentation. Kort fråga, om du kan utveckla sökandet till permanent vd lite. Om du har något mer att säga om det.
Ja, vi har startat processen, vi har gjort en kravprofil och sen så processen har startat. Så styrelsen har kommit så långt att vi har börjat sätta profilen och vi letar firmor som ska hjälpa oss att göra. Det är väl ungefär det jag kan säga.
Toppen, tack.
Och mina damer och herrar, om ni vill ställa en fråga, vänligen tryck stjärna 1 på er telefon. Nästa person i kön är Fredrik Hartman från Hartman och Company. Varsågod, din linje är öppen.
Hej, tack för en bra presentation. Min fråga rör UAE, som ju har varit på tapeten ganska länge och från början har varit det land som de flesta av oss aktieägare har haft störst intresse kring. Kan vi få bara lite kort status kring hur jag är? Lite transparens i det vore jag tacksam. Tack.
Vi har jobbat länge i UAE. Vi har ju ett dotterbolag där som vi jobbar tillsammans med Tala. Och arbetet fortsätter ju i UAE och GCC-länderna utifrån UAE. Och det vi behöver är ju det som jag sa tidigare, att vi har några små saker när det gäller tillstånd och som vi behöver förklara i vissa av de här länderna. Vi kommer under Q3 redovisa varje land, varje marknad, var vi befinner oss och vad som krävs för att vi ska komma till slutförsäljning. Och innan det så kan jag inte säga så mycket mer än det.
Okej, tack.
Och nästa fråga kommer från Oskar Lindell, privatinvestor. Varsågod, din linje är öppen.
Ja, hej igen. Jag ska ställa en till fråga. Har ni någonting ni kan säga om hur ni tror att fasta kostnader kommer påverkas av ökning av utstående abonnemang framöver? Kommer exempelvis fasta kostnader att öka linjärt med att bolaget växer sett till utstående abonnemang?
Nej, fasta kostnaderna kommer inte öka linjärt, utan de är ju som sagt fasta och håller sig på en mycket lägre nivå i förhållande till försäljningen och det kapital som är rörligt i en sån här verksamhet. Så att nej, det kommer de inte.
Våra mål...
Förlåt.
Jag körde.
Ja, förlåt att jag avbröt. Jag kanske kan förtydliga lite grann vad jag undrar efter. För självklart är de fasta, så de kommer inte liksom röra sig som rörliga kostnader. Men jag menar, kommer man exempelvis behöva dubbla antalet anställda vid ett visst antal av utstående abonnemang? Eller kommer man kunna ha kvar storleken på Brighter som det ser ut nu? Förstår ni att ja, men öknaden, hur fasta kostnaden kommer öka framöver sett till att Brighter växer sig?
Vi har ju byggt ett bolag under ett antal år utan att jag kan kommentera egentligen siffror så. Men det är klart att någonstans så når vi en gräns där storleken på bolaget kommer kunna leverera rätt mycket volym. Och det är klart att merkostnaden för att öka volymerna sen, den blir ju inte så jättestor. Utan det är ju liksom grundbodden i verksamheten. När den når den verksamheten eller den storleken den ska ha, då blir ju merkostnaden blir inte så jättestor. Jag vet inte om det är svar på din fråga, men...
Tack, det var ett jättebra svar. Tack för er tid.
Mina damer och herrar, om ni vill ställa en fråga i mötet idag, vänligen tryck stjärna 1 på er telefon. Då kommer jag ytterligare en påminnelse. Om ni vill ställa en fråga, vänligen tryck stjärna 1 på er telefon. Och vi har en fråga från Johannes Larsson på BNP Paribas. Din linje är öppen. Varsågod. Johannes Larsson, din telefonlinje är öppen. Du kan ställa din fråga. Tack.
Då ska vi säga, jag hade ljudet av. Tack så mycket. Jag har en fråga gällande pengarna som ligger redo för produktionen. Stämde det att det var att det ligger 39 miljoner plus mer idag?
Ja, per 6 december så gjorde vi det.
Och om jag vill minnas rätt så har det legat ungefär dubbelt så mycket där innan, om inte ännu mer. Men den konkreta frågan är egentligen liksom, vad är det som ligger till grund? Vad är det som gör att, varför har vi valt just 39 miljoner hos dem? Är det någon beräkning att det ska produceras inom en viss tid? Eller vad är liksom anledningen till just till den summan?
Sanmina är ju vår legoproducent som och de köper in material och hanterar allting bakom själva produktionen. Och så för att säkra upp sig själva så att säga och det åtagande som de tar på sig gentemot oss så betalar vi in ett förskott till dem. Och det kan vara för produktionsmaterial, det kan vara för verktyg, det kan vara för olika andra former av åtaganden som de gör för vår räkning. Så att det är det sätt som de säkrar ut sig själva så att säga ekonomiskt. just nu ser ut så. Mm.
Okej, okay, men det är en minimumsumma då?
Nej, det är ingen minimumsumma. Det beror helt på hur situationen och åtagandet ser ut för tillfället då.
Men var jag korrekt på det, att det har legat högre summor hos dem innan?
Nej, det har nog legat ungefär där faktiskt. Det har det nog gjort. Kanske något lite högt, något lite lägre vid någon tidpunkt också. Det går ju lite upp och ner det där beroende på vilket åtagande de har.
Okej, okay, ja. Tack så mycket.
Och nästa fråga kommer från Otto Dahlin. Varsågod, din linje är nu öppen.
Ja, hej. Hej, en till fråga här. Och det är en fråga riktad kanske till VD Christer kring den här Q3 som du nämner. Är det alltså en kommersiell roadmap som kommer då vid Q3, alltså för alla era kärnmarknader, eller är det några länder ni kommer nämna där? För jag vill minnas att ni pressmeddelande om att i samband med att ni fick ett godkännande här i Thailand så skulle någon form av liten kort kommersiell plan för Thailand-marknaden komma ut nu mot våren. Så jag undrar liksom, har ni flyttat fram den Thailand-kommersiell, ja, den här planen också, eller vad är det som gör att ni väntar in till Q3 till exempel? Eller är det då ni har mer sätt på benen kring alla marknader? Eller?
Vi har valt att välja Q3 utav den anledningen att då har den nya ledningen också tre månader till på sig. Men jobbet med att jobba med de här tillstånden kommer ju, och de olika sakerna som behöver komma på plats på respektive marknad, kommer ju fortsätta precis som vanligt under den här perioden. Och är det så att vi teoretiskt sett då skulle till exempel i Thailand få de sista sakerna på plats som behövs, då är ju kommersialiseringsfasen gångbar sen. Och det kan ju ske, om den nu sker innan eller efter, det kan jag inte svara på. Men tanken är att försöka ge en tydlig roadmap över de här olika marknaderna. Dels kanske lite grann hur de är prioriterade och vad som krävs på respektive ställe. Och när tanken är att vi ska kunna leverera, få ut produkterna då. För de är ju styrda av de här olika tillstånden innan vi kan få produkterna. Sen fungerar det lite olika också när vi jobbar med kontrakten. Om det är en distributör, en partner eller om vi säljer direkt till slutkund. Också om villkoren för själva affären. Om man kan få förskott eller om det bara är subscription.
Ta engelska ordet, det är inget problem.
Ja, men det finns ju lite olika typer av affärsmodeller där. Abonnemang menar jag givetvis. Och lite så kan vi kommunicera om vissa av de här frågorna, men inte i volymtal. Vi är fortfarande ett bolag som är i en expansionsfas och behöver bygga och komma ut på de här olika marknaderna. Däremot 2022. Hoppas jag att vi ska kunna mer tydligt ha finansiella mål och försäljningsmål på respektive.
Det är bra. Problemet var att vi, många av oss ägare, har varit väldigt nyfiken kring vad som händer på enskilda marknader. Och då såg vi framåt. Då blev vi glada liksom att vi kunde få dem på en kommersiell plan mot våren, i alla fall i Thailand-marknaden. Brighter har ju som bekant varit liksom present i Thailand och Indonesien sedan 2016-2017. Så jag hoppas att ni fullföljer det, att man kan få någon kommersiell liten roadmap nu mot våren om ni fullföljer det ni skriver i pressmeddelandet. Det vore bra. Och tack för din förklaring också.
Nästa fråga kommer från Lars Oskar från Lars Oskar Consulting. Varsågod, din linje är nu öppen. Lars Oskar, din telefonlinje är öppen om du vill öppna upp din telefonlinje. Tack.
Ja, tack så mycket. Tack för presentationen och möjligheten att ställa frågor. Covid, hur har det påverkat och hur ser ni framtiden? Är det en stor anledning till de fördröjningar, får man väl kalla det, antar jag. Eller jag vet inte bättre än att jag kan kalla det för fördröjningar som har hänt hittills. Hur ser ni på det?
Jag kan börja. Delvis så har vi fördröjt, och det är ju även för vår egen del, även om vi då kan jobba mycket hemifrån, så är det ju så att det är inte alltid lika enkelt att ha folk utspridda sittande hemma jämfört med om vi hade haft dem på kontoret och vi pratar internt. Externt är det också så att vi har ju haft svårt att få komma till och möta en hel del samarbetspartner, distributörer, kunder genom den här situationen. Så att vissa saker har gått bättre, men en hel del saker har ju tagit betydligt längre tid.
Ja.
Och vi kan ju fortfarande ha, vi har möten, jag har själv varit med i många möten digitalt med distributörer, partners, kunder och så vidare. Men det är klart att därifrån till att signa ett kontrakt då är inte riktigt lika enkelt som det har varit när man har träffat fysiskt och kunnat sätta sig ner vid ett skrivbord och så lösa det. Eller ett konferensbord.
Nej. Har det spelat roll?
På vissa håll påverkat.
Nej. Har det spelat stor roll för godkännande processer och sådär från myndigheter och så vidare?
Det är egentligen samma sak.
Ja, okej.
I vissa fall, ja, i vissa fall inte.
Ja.
Och det beror lite på vad det kräver för något.
Ja, precis. Nej, jag tänkte speciellt på UAE som ju det här hälsoministeriet lanserade aktisten i februari 2019 tror jag det var. Och sen har det tagit väldigt lång tid för dem att, om jag förstår saken i alla fall, så har det tagit väldigt lång tid för dem att godkänna aktisten trots det. Då kunde man tänka sig att det vore någon formellt som har hållit tillbaka. Så att säga. Till exempel covid, det vill säga de har inte varit beslutsföra eller något sånt där i någon styrelse eller så vidare.
Jag kan inte kommentera det enskilda fallet så, men visst är det så i vissa fall att vi har ju bokat möten och sånt med olika leverantörer och så vidare, men det har varit omöjligt att göra något för folk har varit sjuka och det har varit stängt.
Ja,
och vissa delar av världen är mer drabbad än annan.
Mm. Ja. Okej, tack så mycket.
Mina damer och herrar, om ni vill ställa en fråga i samtalet, vänligen tryck stjärna 1 på er telefon. Så ber vi er trycka stjärna 1 på er telefon. Och nästa person är då Mohammed Abdadouhalam, privatinvesterare. Varsågod, din linje är nu öppen.
Ja, hej. Bara en fråga till. Nektarin, är det sagt att det ska komma igång via en testpilot i USA? Och det är priomarknaden. Jag tänker, är den produkten färdig för att kunna alltså säljas direkt mot konsumenter? Och om den är det eller nästan färdig, varför kan man inte börja med försäljningen och vänta in USA? Är det en kostnadsfråga?
Nej. Nektarin håller ju på, precis som vi sa i något pressmeddelande för en månad sedan. Där pågår en testperiod av produkten. Den testas i USA. USA är den stora marknaden för nektarin.
Mm.
Den testas just nu med kunder live i USA under ett antal veckor för att samla då testdata. Mm. Där kunderna har de här på sig nu dygnet runt. Och sen när den testperioden är över under Q2. Så kommer bolaget under Q3 att gå in i en kommersialiseringsfas som vi kommenterade. Och då har vi gjort alla saker vi ska. De har alla tid. De fick de sista tillstånden för USA nu bara förra veckan.
Ja.
Produkten är godkänd på det viset. Men vi behöver ju ändå testa live-utförandet under en period med många användare. Och det pågår nu.
En följdfråga för er, jag vet inte hur det funkar i USA, men har ni fått några intressenter eller jag vet inte, är det försäkringsbolag ni har tänkt vända er mot eller är det privata marknaden? Finns det något intresse eller någon som väntar på produkten? Har ni påbörjat någonting? Några diskussioner?
Ja, det som jag sa tidigare om både Brighter och Kamania Nektarin, så gäller det att även om vi inte har alla tillstånd på plats på alla ställen, så pågår säljjobbet ordentligt. på alla ställen. Och det pågår också i USA idag. Och marknaden i USA är lite differentierad när det gäller nektarinsprodukter än vad det kanske funkar i Sverige. Där det är då olika typer av vårdinrättningar som framförallt är kunder. I USA är det. Det kan vara sjukhus, det kan vara försäkringsbolag, men det är en jättestor privat marknad också.
Jättebra. Tack snälla.
Mina damer och herrar, om ni vill ställa en fråga i samtalet, vänligen tryck stjärna 1 på telefon. Nästa kommer från Roger Alnäs från RIW. Varsågod, din linje är nu öppen.
Tack. Jo, jag är lite nyfiken på den svenska strategin. Kommer ni jobba mot SKR centralt eller blir det varje region som ni ska jobba mot? Och vem sköter om marknadsföringen av produkten? Är det Brighter som står för den kostnaden med tv-reklam eller vem, hur ska det skötas?
Du pratar om Brighters produkter nu eller?
Ja, aktivt.
Sverige funkar ju så som sjukvårdssystem att där gäller det att komma in på sjukvårdsinrättningarna eller vårdcentraler, sjukhus, det är ju regioner, landsting som det heter förut. Det är den bearbetning som pågår. Vi har en konstant bearbetning pågående i Sverige. Det finns ju också andra former att jobba med de här produkterna. Vi gör det både för Nektarin och Kamanja, men framförallt för Brighter så finns det olika typer av communities som man kan jobba tillsammans med för att marknadsföra produkten.
I Sverige är det så att ni jobbar mot varje enskild region och varje enskild vårdcentral, inte SKR centralt då?
Det är både och egentligen, för det beror lite på hur de gör med sina upphandlingar.
Och sen om det då är någon eller några som nappar på ert erbjudande, vem står för marknadsföringskostnaderna då?
Ja, det beror på vad du menar. Vi marknadsför ju för att sälja till de här enheterna, till olika kunder som sen distribuerar det. Det går ju då ut via att i Sverige funkar ju som så att då väljer ju vårdcentralerna eller läkarna är de som skriver ut de olika typerna av produkter till slutkunden eller användaren.
Att en patient får räkna med att punga ut 500 kronor i månaden då, eller vad kommer kostnaden bli? 1000 kronor i månaden?
Det kan jag inte svara på de här olika grejerna, men det blir ju olika typer av avtal beroende på hur olika marknader ser ut. Vi har ju affärsmodeller som funkar på vissa marknader så är det förskott och abonnemang, på andra marknader så är det förskott och ingenting annat. Det beror lite på hur det ser ut. Så jag kan inte svara på den frågan.
Okay. Innan man köper något vill jag gärna veta att hur produkten fungerar och innan man tar den kostnaden. Så att, det borde ju vara någon form av marknadsföring också inblandad.
Det pågår marknadsföring hela tiden av produkterna. Det görs ju där. Idag görs det via vårdcentraler, läkare, via de här olika communities som finns idag.
Okay. Men enligt dig och ledningen så är chansen större att lyckas först i utlandet. Inte i Sverige då, utan i EU och andra marknader går före.
Än så länge så lägger jag inga värderingar i någon marknad. Jag kan inte kommentera vad vi ligger längst någonstans annat än det jag sa förut. Att vi har kommit längre när det gäller tillstånd på andra. Vi har en CE-märkning av produkten som gör att den funkar inom EU. Så att, men hur det ser ut sen, det får vi återkomma till i sommar faktiskt. När vi lägger den här roadmappen hur vi tänker.
Tack.
Då har vi nästa fråga från Jörgen Jönsson. Varsågod, din linje är öppen. Tack.
Ja, tack så mycket för presentationen. Jag har en liten kort fråga om Nektarin Health. Jag nämnde att i USA så har gått igång med test utav den. Och ämnar sänga mot privatkunder. Är det ett aktivt val? Jag ser att på ett år så har man backat tillbaka erbjudandet från Nektarin. Från att från början var mer på fallriskprevention till att mer be generell well-being monitorering. Hur ser utvecklingen ut framöver där?
Det var flera frågor i en, men...
Ja, förlåt.
I USA, den produkten vi håller på och det är deras core-produkt som vi håller på att testa där borta nu. Ja. Och det går på x antal nya människor varje fredag i den här teststudien. Det är människor då som har behov av den här typen av produkt som de har. Och USA-marknaden är gigantiskt jämfört med Sverige och det finns olika kanaler in för att sälja. Och vi jobbar med alla tre egentligen där borta. Som är både privatpersoner som är slutanvändaren av den, där man själv kan gå in och köpa, det försäkringsbolag och det är sjukvårdsinrättningen.
Ja, så då är sjukvårdsinrättningen, det är fortfarande ett aktivt spår då, ja. Ja,
tack så mycket.
Ja, tack.
Mina damer och herrar, om ni vill ställa en fråga, vänligen tryck stjärna 1 på er telefon. Och vi har ytterligare en fråga från Otto Dahlin. Varsågod, din linje är nu öppen.
Ja, hej igen. En avslutande fråga. Jag tänker kring UK-marknaden så att ni ändå kan nyttja er CE-märkning för på inspirationsveckan i Europa, hur man kan definiera UK som europeisk. Är UK-marknaden aktuellt för 2021 eller är det något för 2022?
Du får vänta till Q3.
Okay.
För då kommer vi redovisa hur vi tänker inom där den här CE-märkningen finns också och hur roadmappen ser ut.
Okej, okay, jag förstår. Tack för den. Tack.
Då vill jag passa på att tacka er allihopa för att ni har tagit er tid och lyssna på oss och ställa mycket bra och kloka frågor. Och jag hoppas att vi har förtydligat för er hur vi tänker och vart vi är på väg på det som vi faktiskt kan svara på. Med de orden så vill jag avsluta och tack igen för att ni lyssnade allihopa.
Tack för att ni har delmärkat i mötet idag. För att avsluta samtalet kan ni ut. Lägga på luren. Tänkte bara ge information också. Om ni vill ställa frågor så kan ni sända in dem till ir@brighter.se. Men vi tackar så mycket för dagens möte. Tack.